ända fram till tronen, Herre, den här morgonen, den här förmiddagen, Gud. Tack för att vi får komma ända fram, Gud. Tack för att du inte håller någonting tillbaka, utan att vi får möjligheten att få vidröra dig, Gud, och att du får möjligheten att vidröra oss, Jesus. Tack, Herre. Tack för att vi får komma fram, Herre. Ända fram, Gud. Även om vi känner oss brustna eller nedslagna eller modlösa eller att vi har begått fel, Herre, så får vi komma ända fram till dig och ända fram till din tron, Herre. Tackar dig, Jesus, för det. Tack för att du, Herre, vill belysa ditt ord den här dagen, Gud. Jag ber att du, Herre, ska komma och röra vid oss var och en, Herre. Tack för din nåd, Herre. Tack för din nåd, Gud. Utan din nåd vore du ute med oss, Herre. Men på grund av din nåd, Herre, så får vi stå här fria, friköpta, glada, Herre, i gemenskap med dig, Gud. Tack, Herre. Tack, Jesus. Halleluja. Vad härligt det var när Leif sa, på onsdag är pandemin slut. Amen. Och lite så tänker jag att det kanske, vi kanske börjar ana lite slutet av det här. Vi har haft 2 år som har varit jättespeciella för oss allihopa. Vi har liksom haft en pandemi som har ritat om saker i våra personliga liv, i vår församling, i vår värld, arbetsliv, hur man ser på sociala relationer, hur man förhåller sig till varandra, hur man förhåller sig till arbete. Ja, ni vet ju, ni har ju varit med mitt i det här. Och det har varit väldigt, väldigt speciellt. Och ibland kanske det har varit så att vi bara har varit liksom en del av det. Vi har bara hängt med och fått anpassa oss om. Och livet har bara snurrat på. Och ja, vi har kanske upplevt. Vi kan inte göra så mycket åt saken, utan vi får bara ta det så som det är. Men nu kanske befinner vi oss förhoppningsvis här lite i slutet av det. Och då tänkte jag så här. Det finns kanske ett par frågor som är lite viktiga för oss att i det här skedet ta itu med. Och som jag tror också för våra egna liv och för vår församling, för vår kyrka, så tror jag att det är ett par frågor som jag tror är viktiga att vi ställer oss. Och jag hade skickat en bild, vi får se om den kommer upp. Men vad säger Gud till oss nu? Och hur vill Gud att vi ska bygga vidare? Det gör ingenting om inte bilden kommer upp. Vad säger Gud till oss nu? Och hur vill Gud att vi ska bygga vidare? Den här månaden så kommer vi vara några stycken som gräver lite i Nehemia bok. Och det ska vi göra idag. Nehemia bok, det är en väldigt spännande bok tycker jag. Nehemia var en man som levde cirka 400 år före Kristus. Och han var en judisk munkskänk. Det är, vet någon vad det var? Vad det är för något? Det är en man som provar vin och drycker och sådant innan och mat innan man serverar det till kungen. Så det var en väldigt viktig uppgift, kanske ibland med livet som insats. För man visste ju inte om den var förgiftad. Det var ett smidigt sätt kanske annars att ta ihjäl på en kung. Så här munkskänken var utsedd till att prova dryckerna innan. Och det var Nehemia. Han var en judisk munkskänk. Han var en ättling till de judar som hade blivit förvisade från Babylon. Och så hade han vuxit upp under ett persiskt styre, bara lite bakgrund. Och så hade han då fått en viktig roll här i kungens hov. Och vi ska läsa från Nehemia. Och nu vet jag att det kommer att bli lite rörigt. För jag kommer att läsa ganska mycket. Och jag kommer hoppa lite mellan olika kapitel. Så hänger ni får göra det bästa för att försöka hänga med. Och hänger ni inte med, då kan ni läsa boken i sin helhet när ni kommer hem. Visst är det bra? Vi börjar i kapitel 1 och vers 1-4. Nehemia, vi ska se om den kommer upp kanske. Nehemias, Hakajas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susansborg att Hanai, en av mina bröder och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, det som räddats och det som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sa till mig, det som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedriven och portarna är nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Så var det när Nehemja fick reda på detta. I kapitel 2, verserna 1-5, så befinner sig Nehemja hos kungen. Och då står det så här. Detta hände i månaden Nisan i Artahastas 20:e regeringsår. Vin stod framdukat inför kungen. Och jag tog vinet och gav det åt honom. Det var hans arbete som ni hörde. Jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Och han frågade mig, varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon sorg i hjärtat. Då blev jag mycket rädd och jag sa till honom, må kungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nedbrända? Kungen sa till mig, så vad önskar du? Då bad jag till himmelens Gud och svarade. Sedan sa kungen, om det behagar, och sedan svarade, jag ska säga, kung. Så vad önskar, då bad jag till himmelens Gud och svarade. Sedan kungen, om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, staden där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen. Sen kan man läsa, när man läser, en beskrivning om hur han fick tillåtelse av kungen att resa till Jerusalem. Och då fortsätter vi. Vi hänger i nu. Nehemja kapitel 2, vers 11-18. Jag kom till Jerusalem och var där i 3 dagar. Sedan steg jag upp om natten tillsammans med några få män. Och jag hade inte talat om för någon vad min Gud hade lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Djuret jag red på var det enda jag hade med mig. I natten drog jag ut genom dalporten fram mot drakkällan och tyngdporten och undersökte Jerusalems murar. De var nedrivna och portarna var förtärda av eld. Jag fortsatte till källporten och till kungsdammen, men där kunde inte djuret ta sig fram med mig. Så jag fortsatte upp för dalen om natten och undersökte muren och återvände sedan genom dalporten och var så tillbaka. Ni ser, han går runt och ser hur det är fatt. Föreståndarna visste inte var jag hade varit med eller vad jag gjorde. För jag hade hittills inte nämnt något för judarna, prästerna, stormännen, förståndarna eller det övriga som skulle utföra arbetet. Men nu sa jag till dem, han hade hållit detta för sig själv, är ni med? Så säger han så här, ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom, låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Lite till. I kapitel 4, vers 6 så står det så här. Vi byggde på muren och hela muren fogade samman till sin halva höjd. För folket arbetade helhjärtat. Så fortsätter det, när man läser så läser man hur tufft arbetet var. Och hur arbetarna som byggde på muren tappade orken. Och vi är snart färdiga, men vi ska läsa kapitel 4, vers 10-15. Men judarna sa det, bärarnas kraft är slut, mycket grus är kvar, vi orkar inte mer bygga på denna mur. Våra motståndare sa det, innan det vet ordet av det är vi mitt bland dem och dödar dem och stoppar arbetet. Det var inga snälla motståndare. De judarna som bodde nära dem kom från alla håll och sa till oss säkert 10 gånger att vi borde dra oss tillbaka till dem. Då ställde jag upp folket bakom muren på de lägsta och mest öppna platserna. Jag ställde dem upp i släktordning med svärd, spjut, bågar. Sen jag inspekterat allt steg jag upp och sa det till stormännen, föreståndarna och det övriga folket. Var inte rädda för dem. Tänk på Herre, den store och den fruktansvärde. Och kämpa för era bröder, era söner, era döttrar, era hustruar och era hem. När våra fiender hörde att vi kände till deras plan och att Gud hade omintetgjort den, vände vi alla tillbaka till muren, var och en till sitt arbete. Och den avslutande versen, kapitel 6, vers 15-16. Muren blev färdig på 25:e dagen i månaden Elul, efter 52 dagar. När alla fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, sjönk det djupt i sina egna ögon. De förstod att detta arbete var Guds verk. Amen. Vad duktiga ni är. Ni hängde med. Och hängde ni inte med så läs hemma. När Nehemia sitter, sitter framför kungen när han får nyheterna och liksom blir bedrövad i sitt hjärta. Han tar nyheterna om vad som har hänt hans förfäders stad. Han tar dem till sig och han får frågan av kungen. Varför ser du så sjuk och bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha hjärtesorg. Jag tänker att få en sån fråga. Så såg han säkert väldigt eländig ut. Han såg säkert väldigt ledsen. Och han svarar, skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina förfäders gravar är öde och portarna nedbrända? Nehemja, han har det egentligen ganska bra, tror jag, hos kungen. Han har en fin position. Men han har slagits av de här nyheterna och han har tagit dem till sitt hjärta om vad som har hänt hans förfäders stad. Och det krossar honom. Det gör ont. Och han söker efter nåd hos kungen för att kunna resa tillbaka dit och bygga upp murarna igen. Och jag tror att det här kan tala till oss. Vi kan leva i en ganska så skön bubbla. Och jag tror det är bra ibland att gå in i en liten bubbla och leva i en ganska skön bubbla för att både ta vara på sig själv och sin familj. Det tror jag är viktigt. Men ibland så tror jag det är viktigt att också lyfta sin blick och få bli berörd av nyheter runt omkring oss. Jag tror att det kan vara viktigt att våra hjärtan får bli bedrövade för andra människors skull. Nehemja, han fick nåd hos kungen och började resa mot staden. Han reste dit ensam som vi läste. Och så fann han att Jerusalems murar var nedbrända. Och när han kom fram och så såg han förödelsen. Och att det var så pass hemskt som han tänkte. Och som han hade fått höra. Så smärtade det honom. Och så sökte han upp de här föreståndarna och så förklarade han hur läget var. Vi läste det. Hur stor nöden var och hur stort behovet var utav återuppbyggnad. Och så förklarade han också att kungen hade gett honom favör till detta. Och förklarade honom liksom, att kungen har gett mig nåd till att göra det här. Och deras respons när de hörde detta. Kommer du ihåg vad vi läste? Responsen som de här föreståndarna sa, det var, låt oss stå med och bygga. Låt oss stå med och bygga. Och jag tror personligen att det här kan vara en av Bibelns bästa repliker. Låt oss stå med och bygga. Inte så mycket, tänk om det inte går. Eller tänk hur det ser ut. Eller tänk om folk blir arga. Eller tänk om vi inte klarar det. Tänk om det blir samma som förra gången. Vi har ju gjort den här resan innan. Det kanske blir samma sak igen. Tänk om jag inte räcker till. Tänk om det jag har inte är tillräckligt. Nej. Kom, låt oss stå med och bygga. Kom, låt oss stå med och bygga. En förutsättning för att vi ska kunna göra det som Gud lägger på våra hjärtan och det som vi upplever att Gud talar till oss. Det är att Gud får vidröra våra hjärtan. Jag tror att precis allting börjar där. Att han får röra våra hjärtan och att vi får ställa liksom våra hjärtan till förfogande för han. Visst är ett vackert ord, förfogande. Att vi får ställa våra hjärtan och säga Gud, det här är det jag har. Det här är mitt liv. Det här är mitt hjärta. Det här är mina resurser. Jag ställer dem till förfogande för dig. Och det är en strid om våra hjärtan. Det är en strid om våra hjärtan hela tiden. Det är, och inte bara för vår egen skull, utan för andra människors skull. För att vi ska kunna få göra det som Gud har lagt på våra hjärtan. Ordspråksboken 4 och 23 så står det att mer än allt som ska bevaras så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. När jag var 9 år så fick jag de här orden från min mormor som jag älskade mer än allt på jorden. Och de orden har liksom följt mig. Hon präntade in dem i mig. Och de har jag bevarat. Mer än allt som ska bevaras, Linnea, så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Jag har haft den stora nåden och den stora glädjen att få hålla 4 nyfödda barn i min famn. Det är en fantastisk känsla. Jag kan bli gråtfärdig bara jag tänker på den. När man sitter där och håller dem och känner att jag kan göra precis vad som helst för de här barnen. Det är inte riktigt samma sak sen när de ligger på golvet 2 år senare och skriker. Men likväl, det är någonting som händer när man drabbas av kärleken. Och jag vet, jag haft jobbakompis som sa så här till mig. Hon hade en tonåring hemma. Och han satt bara och spelade hela nätterna. Och han städade inte sitt rum. Och allt var bara, det var bara inte fräscht. Och då sa hon till mig så här. Jag bara önskar att jag snart får bli kär. Så att något händer. Mycket riktigt. Han blev kär. Och han började duscha och började sova ordentligt på tiderna. Och började ta hand om sig själv. Tänk vilken förmåga det är. När någonting drabbar våra hjärtan. När någonting händer. När våra hjärtan får bli vidrörda. Då händer det saker. Och så är det. När Gud får röra vid våra hjärtan. Så händer det någonting. Vi blir förvandlade. Någonting händer. Vi står inför en tid med snart kommer våren. Jag hörde fåglarna. Jag vet att det bara är precis i början av februari. Men jag kan ändå inte. Jag känner att våren är på gång. Någonting nytt är på gång. Fåglarna kvittrade faktiskt igår. Jag letar efter tussilager. Jag vet att det är för tidigt. Men jag gör det ändå. Jag längtar efter den här metamorfos. Förvandlingen som sker. Och det är precis det. Alltså när Gud får röra vid våra hjärtan. Då blir det så. Då vill vi ställa oss till förfogande för honom. Då vill vi göra oss själva tillgängliga. När våra hjärtan får kopplas samman med Guds hjärta. Höga visan 2:4 säger. Han har fört mig in i vinsalen. Och kärleken är hans baner över mig. Första Johannesbrevet 4:10 säger. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Romarbrevet 5:5 säger, och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. All vår drivkraft är det vi ska göra. All vår drivkraft ska bottna i att vi har fått koppla samman med han som är kärleken. Det är där som blir hela pulsen. Vi kommer inte så långt med våra egna prestationer. Vi kommer inte där. Utan kopplar vi samman med honom så blir det något helt annat. Och jag tror att det är tid att vi återbygger. Vi tar våran hammare, vi tar våran spik, vi tar och säger, låt oss stå med och bygga. Låt oss få med och bygga. Jag tror Gud vill använda oss på så många olika områden. Och vi har olika gåvor, vi har olika saker vi ska göra. Och det är precis så som det ska göra. Du har din egen planka som du ska spika på. Eller tegelsten, vilken bild vi än ska ta. Stafettpinne, du har din. Och det är den du ska ta upp. Och det finns säkert områden i våra liv, det finns områden i mitt liv som man känner sig, nej men det här anser jag inte vara användbara. Kanske kan det vara vårt förflutna eller vår otillräcklighet. Eller att vi sätter upp begränsningar på vad Gud kan göra eller inte använda. Men det funkar inte så. När vi läser Bibeln så ser vi att han till och med använder åsnor. Så jag tror han ska klara av att använda oss. Faktum är att vi är alla tillsammans varsin pusselbit. Och vi behöver varandra. Vi behöver varandra. Och vi behöver efter en sån här tid, efter en speciell kaosiga år när saker och ting har liksom brytits ner. Så tror jag att vi tillsammans behöver säga, kom, låt oss stå med och bygga. Jag tar vid på det här området. Jag tar vid på det här området. Det är ingen annan här i församlingen som har samma kontaktnät som du har. Det är ingen annan här i församlingen som har samma gåvor som du har. Det är ingen annan som ska göra ditt lopp. Utan tänk om vi tillsammans kunde få ge våran respons till Gud. Han som vill dra oss nära sitt hjärta. Han som vill fylla oss med så mycket av sin kärlek. Som vill bara pumpa ut sin kärlek och sitt liv. Och det ska få bli drivkraften. Tänk om vi kunde säga ja, jag vill också vara med och bygga. Låt oss stå med och bygga. Vilket redskap är ditt? Vilken uppgift är din? Motala behöver dig. Församlingen behöver dig. Staden behöver dig. Men över allt annat så vill Gud ha dig. Han vill ha dig nära sitt hjärta. Filipperbrevet 3:12. Inte så att jag redan har gripit det eller redan nått målet. Men jag jagar efter det, efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Låt oss stå tillsammans och bygga Guds församling på den här staden. Vi gör det tillsammans. Vi gör det tillsammans. För Gud älskar Motala och Gud älskar dig. Låt oss stå tillsammans och bygga. Låt oss ta av våra byggstenar, din byggsten. Det blir något vackert i det. Jag tror att Gud vill röra vid oss idag. Jag tror att han vill det. Jag tror att han vill ge kraft och inspiration. Jag tror att han vill ge mod där det finns rädslor. Och att han vill rätta ut frågetecken. Att han vill hela och läka brustna hjärtan. Saker och ting som har varit som inte blev som man tänkt. Det är tufft när det blir så. Det är tufft när saker och ting ritas om. Det är det. Men Gud, han vill möta oss. Han vill styrka oss. Han vill ge inspiration. Han vill förvandla oss. Han vill dra oss nära sig. Och han vill visa dig vilken byggsten som blir din. Vilken du ska lägga till. Jesus, jag tackar dig för att vi får komma till dig. Jag tackar dig, Fader, för att vi får komma med det vi är och det vi har, Herre. Tack för att du älskar oss. Obeskrivligt. Du har fört oss in i vinsalen. Och kärleken är ditt baner över oss. Tack, Herre. Tack, Herre. Andreas. Medan Andreas börjar leda oss lite i låsen så skulle jag vilja att vi, om du är här och känner, ja, jag vill vara med och bygga. Jag vill ställa mitt liv igen till förfogande för honom. Så om du önskar så får du gärna ställa dig upp på din plats. Så vill jag be för dig. Gud vill använda dig. Halleluja. Tack Jesus för att du är. Tack för att du är så underbar, Herre. Vi vet inte alltid vägarna, vi vet inte alltid hur, vi vet inte alltid varför, och vi vet inte varför saker och ting blir som det blir ibland. Men Gud, jag tackar dig för att du är trofast. Tack för att du är den du säger dig vara, Herre. Tackar dig, Fader. Tackar dig för mina vänner, Gud. Jag tackar dig för att du kommer med din heliga ande just nu och rör vid varje hjärta, Herre, som längtar efter dig. Tackar dig, Fader, för din närvaro, Jesus. Din närvaro och din kärlek, Gud, som bara suddar ut alla frågetecken, Herre. Som raderar rädslan, Herre, som fördriver den. Jesus. Halleluja. Tackar dig, Fader. Jag bara ber om din nåd och din välsignelse över mina vänner, Gud. Jag tackar dig, Fader, för att du vill röra vid dem var och en, Herre. Tackar dig för din kärlek, Jesus. Tackar dig för villiga hjärtan, Herre, som säger, låt oss bygga. Jag vill vara med. Låt oss bygga. Jesus, kom med din närvaro, Gud.